Podplay.
Hej och välkomna till den här veckans avsnitt av Mord mot mord. En true crime podd som görs av mig, Karin Londré, och av dig, Anna Sandell.
Hej!
Vi är ju lite av en slagen duo, skulle jag säga.
Ja, men det måste man väl verkligen säga att vi är. Stolt.
Jag var precis på väg och så... Stolt och slagen duo, låter det. Nej, men precis, det känns som att det bara är lite svajigt, och typ att det känns som att ingenting vill oss, alltså ingenting går riktigt våran väg, tycker jag. Alltså, du vet, att jag hatar såna perioder när det liksom även bara så små saker som bara inte funkar.
Men det är som livet fuckar lite mer. Men alltså, vet du
att liksom,
we shall overcome,
och att det det ska vi göra i det här avsnittet, eller hur?
Ja. Vad har du in store idag?
Jag har twists, turns, liksom resor över jorden och en fruktansvärd man.
Okej.
Okay. Vad har du?
Det låter ju spännande. Jag har ett otroligt sorgligt catfish-mord, kan jag säga.
Okej. Okay. Men du, ska vi sätta igång lite grann då?
Ja, men det gör vi.
Ah, nice. Det som jag ska berätta om för dig idag är en liksom snurrig historia. Det är många vändningar, som sagt. Olika länder, många inblandade, olika police forces. Men vi börjar i Oban, en liten, jättefin stad på skotska västkusten. Har varit i Oban. Väldigt trevligt.
Härligt.
Finns ett lite sånt liksom seafood shack på kajen.
Vi kan gärna åka till skotska höglandet.
Ja, jättetrevligt är det. Där har jag varit med min mamma och hennes make.
Det låter underbart.
En av dem som bor här är Simone Banerjee. Hon är sjuksköterska och jobbar på ett sjukhus. Och på samma sjukhus har hon också träffat kärleken. Han heter Malcolm Webster och är från England. De har börjat prata på jobbet några år tidigare. 2004 har de börjat prata. Och när åren har gått liksom, har de kommit varandra allt närmare. Och det som började som vänskap har utvecklats till en kärleksrelation. Mm-hmm. 2007 friar Malcolm till Simone och hon säger ja. Och de planerar liksom sitt liv tillsammans, förstås. Sitt bröllop, sin smekmånad och allt de ska göra. Och ja, du vet hur det är. Det har ju du precis gjort.
Jag vet hur det är. Exakt. Absolut. Mm.
Men allt är inte hjärtan och röda rosor, utan liksom parallellt med all den här lyckan och all den här framtidsvisionen, eller vad man ska säga, så kämpar Malcolm mot cancer. Han har leukemi, och att hon har tagit hand om honom, alltså så här, hon hjälper honom på alla sätt hon kan, och det var liksom till viss del på grund av att hon ställde upp för honom så de kom varandra nära. Alltså hon tyckte typ att han verkade lite ensam i den här kampen och var så här: jag kommer vara på ditt lag, om du fattar. Så att de började tillbringa mer tid med varandra, och det var liksom det som ledde in i den här kärleksrelationen. Så att hon är så här, de, ja, men som sagt, det är liksom ett tvådelat liv, kan man säga lite grann. Så det var liksom superhögt och fruktansvärt lågt samtidigt i deras gemensamma liv i den här tiden. Men om det inte var tillräckligt förvirrande och upprörande kommer det snart bli ännu värre. För en dag i december 2007 dyker två poliser upp på sjukhuset och ber att få prata med Simone i en rum. Och med sig har de en så kallad Osman Warning. Det är en typ av brev eller meddelande som brittiska polisen använder sig av när det finns ett direkt hot mot en människas liv, men de har ännu inte nog med bevis att gripa personen som utgör hotet. Så det är helt enkelt ett sätt att varna någon som de tror, alltså för att de är i fara, helt enkelt. Mm. Så att de säger till henne så här: vi får inte berätta mer än det som står i det här brevet, men vi kommer läsa upp det för dig nu, och sen så får du ta med dig det härifrån. Och så börjar de läsa. Och i brevet så står det att Malcolm Webster, hennes fästman, är misstänkt för att ha mördat sin första fru. Han är också misstänkt för att ha försökt mörda sin nuvarande fru som bor på Nya Zeeland tillsammans med parets son. Polisen misstänker också då att han kommer göra likadant mot Simone som han gjort mot de här kvinnorna om de fullföljer bröllopet.
Mm-hmm.
Simone är förstås i enorm chock, men det är typ som att hon hakar upp sig på en grej. Och det hon hakar upp sig på är så här, vadå hans nuvarande fru? Vadå han har ett barn? Alltså det är som att hennes liksom hjärna fastnar på den detaljen, att han då är gift liksom. Hur hänger det ihop?
Nej. Typ.
Och jag kan på ett sätt förstå det. För att det andra är, känns som att det nästan är för...
Det är liksom, för svårt att ta in.
Exakt, typ. Precis. Hon har också ytterligare en fråga till poliserna. Hon är så här, vad ska ni säga härnäst? Har han inte cancer eller? Och de bara, tittar på varandra. Och typ går därifrån.
Nej.
Idag ska jag berätta om den svarta änklingen Malcolm Websters fruktansvärda brott. Och jag tänker att jag liksom spolar tillbaka bandet från början nu. Han föds i London i slutet av 50-talet men växer upp under trygga förhållanden i Surrey. Hans föräldrar heter Alexander och Odette och det verkar som att han har ett par syskon, men lite oklart. Malcolm har många vänner. Han är populär och rolig att vara med. Han har lätt att få tjejer. Han är vältalig och omtänksam och liksom väluppfostrad. Alltså han har liksom nice manners, om du fattar.
Mm-hmm.
Han är också väldigt bra på att uppvakta dem som han vill vara med. Han har inte lika lätt för sig i skolan. Han typ hoppar av skolan som en 15-åring. Men i övrigt så går det toppen. Ja, förutom två olika laster som han ägnar sig åt. Och det ena är att han har en ovana att fejka sjukdom. Bland annat cancer, men också typ så här. En annan svimning, kanske lite diabetes slänger han in ibland. Han har en förvana att säga till folk att han är sjuk liksom. Mm. Jag såg en dokumentär som kommer berätta senare vad den heter. Och då var det en person som gick på camp med Malcolm Webster som berättade att vid ett tillfälle så var de på något sånt läger då. Och han typ lämnade inte sitt tält på 24 timmar. Och den här killen bara frågade ledarna så här, vad händer med honom typ? Han bara, han har cancer, vi måste låta honom vara typ. Så stannade han där inne i 48 timmar. Alltså vilket är sån dedikation till
men
den här lögnen.
Men gud.
Alltså.
Alltså verkligen.
Sen kom han ut och mådde toppen. Han älskar också elda saker. Alltså. Mm. Så mycket att han får smeknamnet Pyro.
Oj.
Trots detta, de här lasterna, så hoppas hans pappa Alexander att hans son ska följa i hans karriärsmässiga fotspår och bli polis. Alexander är chef i The Metropolitan Polices bedrägerienhet. Så han är liksom uppsatt i polisen. Men Malcolm följer till slut istället sin mamma Odettes karriär och blir sjuksköterska. I 30-årsåldern börjar han jobba på ett sjukhus i Abu Dhabi och under hans tid där dör 3 barn. Som är liksom små och på ett, jag tror att de får typ något liksom, du vet, hjärtproblem eller någonting som de inte har kommit in för. Och det här är aldrig någonting som har, det finns liksom någon rättsprocess kring. Det här är ingenting som någonsin är bevisas. Men det finns kollegor liksom till Malcolm på det här sjukhuset som har en känsla av eller en tanke om att han skulle kunna ha någonting med de här dödsfallen att göra liksom. Och enligt de här kollegorna så finns det också misstankar liksom även högre upp i hierarkierna i sjukhuset om att Malcolm skulle kunna ha varit inblandad. Och det verkar också som att han får lämna sin tjänst där ganska kort efter att han, och ganska plötsligt liksom.
Mm.
Men som sagt, det är ingen liksom, det är ingenting som är utrett och det är en väldigt liksom oklar och uppenbarligen absolut fruktansvärd del av den här historien liksom. Men så han slutar på sjukhuset, åker tillbaka, eller får lämna i alla fall, och åker tillbaka till Storbritannien och fortsätter där då jobba som sjuksköterska. I jobbet träffar han vad som kommer bli hans första fru. Hon heter Claire Morris och är ursprungligen från Upchurch i Kent. Men vad jag förstår träffas de på ett sjukhus i Skottland där de båda två jobbar då som sjuksköterskor. Malcolm uppvaktar Claire hårt.
Hårt, okej. Okay. Very hårt. Cool.
Alltså, gud, jag orkar inte. Det lät så äckligt.
Yeah. It's very hårt.
Very hårt. hur som helst. Efter deras första möte, alltså du vet, han är så här, det är blommor, det är presenter. Han liksom, han kör på. Länge on, yeah. Thick. De är snart ihop och är då mega kära liksom. De flyttar till Aberdeen, vilket gör att Claire kommer väldigt långt ifrån sin familj. Malcolm är ju också väldigt långt ifrån sin familj uppenbarligen. Men det verkar som att det är han som vill flytta liksom. Och hon är också väldigt nära sin familj egentligen. Hon har många som hon är nära. Så hon har många vänner och som sagt en nära relation till sin familj. Hon är en väldigt varm, välkomnande och dessutom stark och rolig person. Hennes föräldrar är inte superförtjusta i Malcolm redan från the get-go. Finns någon historia om att han kallade hennes mamma för dum första gången de träffades?
Ja, ah, smart.
Bra. Verkligen, vem är det som är dum här egentligen?
Motsatsen till dum.
Verkligen. Och du vet, över tid så blir de bara mindre och mindre förtjusta. För de tycker att han är kontrollerande, helt enkelt. Alltså han är en sån person som så här, tycker att hon typ har dålig hållning och typ korrigerar det framför hennes, alltså framför andra människor, om du fattar vad jag menar.
Ja, ah, gud.
Alltså, jag säger inte att man ska göra det även behind closed doors. Jag säger bara att det krävs en väldigt speciell typ av person att vara så här, sträck på dig, typ framför någons
min
mamma.
Syster, liksom. Min syster, min mormor, alla kvinnor i min släkt.
Ja, men hade de inte blivit sura om Oscar hade gjort det mot dig? Eller hade de tyckt det var bra?
Jag tror de typ hade tyckt det var jättebra.
Men vad bra att någon annan tar vid.
Alltså, verkligen.
Nej, men och du vet, folk som typ känner henne tycker också så här att det är så himla olikt henne att hon, alltså accepterar ju helt fel ord, men liksom inte är så här, du kan dra åt helvete typ, när han säger sådana saker. Det, alltså, ja, exakt, alltså de tycker typ att, för de är det sättet som han får henne att bete sig eller vara är väldigt olikt den personen som de känner och har känt hela hennes liv liksom. Så de är oroliga, helt enkelt. Men relationen går vidare, de förlovar sig och i september 93 gifter de sig i Skottland. Och de som liksom var där beskriver det som att det verkligen var så här ett jätteroligt bröllop. Alltså, de har väldigt många vänner, de är så här, du vet, de har en riktigt bra fest liksom. Det är som, du vet, han har kilt på sig, de är, känns som de är på något slott någonstans, om du fattar. Det finns dock ett mörkt moln på himlen och det är att Claire har börjat klaga på att hon mår konstigt. Alltså hon är väldigt, väldigt trött. Det är någonting som är så här, ja, men en, liksom en, det är något väldigt märkligt med den här tröttheten hon upplever. 8 månader efter bröllopet kommer en kvinna körande på en liten väg i Aberdeenshire när hon ser en bil i diket och en man som kommer krypande upp på vägen. Det är Malcolm Webster. Han har då varit med i en bilolycka. Han är förvirrad och verkar ha slagit i huvudet. Och när hon frågar honom om det är någon annan i bilen säger han nej, han är ensam. Sen börjar bilen brinna våldsamt. Och vad som händer därnäst, härnäst är liksom lite oklart. Alltså, antingen säger Malcolm själv plötsligt att hans fru är instängd i den brinnande bilen, eller så hittar brandkåren henne när de släcker den övertända bilen. Men oavsett är Claire Morris död och han har från början sagt att han är själv i den här bilen.
Mm-hmm.
Malcolm säger att anledningen till att de har varit ute och kört är att han har glömt något på jobbet och så har Claire bestämt sig för att hålla honom sällskap när han typ åkte och hämtade det. Och anledningen till olyckan är att de har kommit körande och sen så har det kommit en motorcykel på den här lilla vägen och har bländat dem då. Och så då har han liksom tappat kontrollen över bilen och kört ner i diket in i det trädet. Och det här är ingen, det är ingen jätteallvarlig krasch, alltså bilen mot trädet, bilen är inte kvaddad eller så liksom, men däremot så har den ju då börjat brinna liksom. Och han säger att anledningen att han inte då berättade från början att Claire var i bilen eller var att han var med var att han var förvirrad, att han hade hjärnskakning helt enkelt. Men det finns egentligen ingenting som visar att han faktiskt hade hjärnskakning. Alltså, han åker till sjukhuset efter kraschen, de gör massa tester på honom, de hittar ingenting fel. Trots det sitter han i rullstol med nackkrage på Claires begravning. Under begravningen håller han hennes bror Peter i handen när de sänker ner kistan i jorden och typ gråter verkligen hysteriskt. Mm. På Claires gravsten på kyrkogården i Tarves, Aberdeenshire, står det "With loving thoughts of my dear wife, Claire Webster." Efter Claires död får Malcolm delvis utbetalningar från hennes livförsäkring och delvis änkemanspension. Det är totalt ungefär 200 000 pund, vad jag förstår, i alltså den tidens värde. Och det här är mitten av 90-talet liksom. Så det är en ganska rejäl summa pengar. Och ganska snart efter hennes död så börjar han liksom shoppa. Alltså han köper typ en ny fin bil och en segelbåt typ.
Alltså det är så...
Jag vet. Men han kan liksom inte låta bli.
Nej.
Han är nog också helt övertygad om att alla har köpt den här charaden. Och det har ju också alla gjort. Alltså dödsorsaken är, eller liksom det som har hänt i officiellt, det är en bilolycka. Det är avskrivet liksom och stängt. Ett år efter Claires död flyttar Malcolm utomlands igen och hamnar till slut i Förenade Arabemiraten där han jobbar som sjuksköterska och återigen börjar dejta på jobbet. Hans nya kärleksintresse heter Felicity Drum, en onkologisköterska från Nya Zeeland, och snart charmar han henne och de två börjar dejta. Det blir ganska snabbt allvar. I början 97 friar Malcolm till Felicity och hon säger ja. Och jag tänker att det här att han är, alltså redan innan ska jag säga, innan han träffar Felicity, så har hans liksom position som änkeman varit nog lite grann en del av hans stick för att få kvinnor. Alltså han har typ så här, du vet, innan han bodde i Aberdeen så tog han ganska ofta med sig kvinnor till Claires grav och sånt.
Alltså,
Och det som i alla de här julsfilmerna, du vet, att någon är enkling är liksom part of det vackra i alla sådana julfilmer ju. Alltså att det är typ så här, någons barn som vill att de ska börja dejta igen. Typ. Det är väldigt speciellt kan man säga. De flyttar först till Nya Zeeland där de gifter sig senare samma år. Året efter får de en son som heter Edward, men direkt efter bröllopet börjar Felicity må konstigt. På deras smekmånad sover hon till exempel 36 timmar i sträck. Och det här fortsätter även under hela hennes graviditet och sådär. Hon tycker ofta att hennes mat smakar bittert, lite kemiskt och du vet så här. Det är konstigt liksom, men de försöker också fortsätta leva sitt liv ihop typ. Och det verkar som att de bor ett tag i Skottland under de här åren, men 1999 är de i alla fall tillbaka på Nya Zeeland och planerar att köpa hus tillsammans där. Felicity har alltid varit liksom planerande med sina pengar. Hon har lyckats spara ihop en hel del cash och har då sparpengar som hon planerar att använda för att betala sin del av handpenningen på det här huset. De skapar ett gemensamt konto där hon sätter in sin del, men betalningen av Malcolms del strular. Han ser att det är något knas med överföringen från Storbritannien och det börjar dra ut på tiden och till slut är det verkligen så här, nu måste vi betala den här handpenningen för annars kommer vi förlora det här huset vi vill ha typ. I februari 99 ska de till slut till banken för att lösa det här när han plötsligt får panik och skriker att styrningen på bilen inte funkar. Alltså den typ, det är som att ratten inte tar liksom. Han tappar kontrollen över bilen mitt i trafiken på typ en motorväg. Men när Felicity lutar sig över och tar ratten så är det typ inga, alltså det är inget fel på den. Hon typ får kontroll på den.
Okej.
Okay. Då tar han sig åt hjärtat istället och säger så här, jag får en hjärtattack typ. Och de får typ stanna till liksom. De typ kör till sjukhuset vad jag förstår, men han mår bra igen. Och efter ett par dagar senare så är de liksom återigen då på väg till banken när Felicity börjar känna sig sådär supertrött, hon gör då och då. Och så hon somnar i framsätet på bilen och vaknar senare av att hennes pappa ringer. Alltså om och om igen på hennes telefon. Mm. Bilen är då parkerad i typ ett skogsområde och hon ser Malcolm köra iväg med deras son Edward i en barnvagn. Hennes pappa har hittat dokument som rör hennes livförsäkringar där hon har signat livförsäkringar till ett värde om drygt 1 miljon pund. Men det här är liksom ingenting som hon känner igen överhuvudtaget, utan det verkar som att han då har förfalskat hennes underskrift.
Vad fan?
När de kollar deras gemensamma konto har han plockat ut hennes del av pengarna. De är borta. Senare hittar de 10 liter bensin och tidningspapper i bakluckan på bilen. De blir övertygade om att Malcolm Webster helt enkelt planerade att tända eld på bilen med Felicity drogad i framsätet.
Jävlar.
Och man hittar också typ, de gör liksom tester och hittar rester av droger i hennes blod. Och när han försvinner, vilket han gör nu, så slutar hon med sina enorma trötthetsepisoder. Så de liksom polisarna med honom, men då har han redan lämnat landet med 140 000 dollar av Felicitys pengar och är sen spårlöst försvunnen i flera års tid. Nästa gång han poppar upp på polisens radar är han då i Oban i Skottland. Där vi först började den här historien. Första gången polisen får höra om honom i Oban så är det för ett mindre våldsamt brott. Det är en lokal flugfiskeförening som våren 2006 tar kontakt med polisen och säger att en av deras medlemmar stulit 4 000 pund från kassan. Och att den misstänkta heter Malcolm Webster. Men sen hör de av sig igen och vill lägga ner anmälan. Mannen har då lämnat tillbaka pengarna och har dessutom cancer. Och de vill liksom inte driva åtal mot en sjuk man, typ. Senare samma år poppar Malcolm Webster upp på polisens radar igen, men på ett helt annat sätt, i form av en varning för en misstänkt man som rör sig i deras upptagningsområden, en man då som misstänks ha försökt mörda sin fru på Nya Zeeland. Det måste vara så konstigt för dem att de bara, ah, vänta, det är han från flugfiskeföreningen, typ. Så jävla liksom olika typer av brott, liksom. Mm. Och när de då tar kontakt med polisen på Nya Zeeland för att prata om vad som hände för Felicity Drum så, och de inser vad han är kapabel till, så blir de oroliga. Och de blir då ännu mer oroliga när de inser att hans första fru, Claire Morris, dog under märkliga omständigheter. Uppenbarligen väldigt lika omständigheter hur de tror att han planerade att mörda Felicity. Och de blir ännu mer oroliga när de inser att Malcolm Webster just då har ett nytt äktenskap på gång. Alltså att han är förlovad med Simone Banerjee.
Mm.
Men de har ju inga bevis på att han dödade Claire. Enligt den rättsmedicinska undersökningen från den tiden så var det ju en olycka. Och dessutom så skedde det här då i ett helt annat område. Så de har liksom inte möjligheter att öppna det här fallet eller så. Och dessutom så verkar det inte finnas som att det finns någon typ utlämningsorder eller du vet någon sån internationell efterlysning eller så från Nya Zeeland. Så det är inte heller det att de kan gripa honom för det som hände där. Så det de gör är att de börjar övervaka Malcolm och Simone på avstånd, och det framgår då för dem att han fejkar cancer. Det framgår att de får reda på att han och Simone har skaffat livförsäkringar och skrivit på testamentet som gör att allt ska gå till den andra om den ena dör. De planerar också sin smekmånad, en månad till havs på Simones segelbåt. Polisen blir då allt mer oroliga att den resan skulle innebära direkt fara för Simones liv. Och du vet, det är också spännande för de har typ en källa på deras arbetsplats, alltså någon som jobbar på det här sjukhuset som typ rapporterar till dem löpande och sånt, men de får liksom inte konfrontera. De får bara typ samla in bevis liksom. Någonting har varit återkommande på alla ställen där Malcolm Webster liksom poppat upp genom åren. I hans spår har det brunnit. Mängder av bränder har uppstått i närheten av Malcolm. Du vet så här, Felicitys föräldrars hus brann. Huset de planerade att köpa brann. Något förrådställe där de hade alla sina saker brann. Alltså du vet, det är liksom så här, vid något tillfälle, om jag tror att det är Felicity som kommer ner typ och ser en stol som brinner i deras hus. Alltså det är liksom så här, både stora och mindre bränder har liksom följt i hans spår helt enkelt.
Mm.
I slutet av 2007 brinner det i en soptunna på det här sjukhuset där Malcolm jobbar. Och det är då Malcolm som upptäcker elden och släcker den och blir verkligen så här, du vet, hjälte typ för det.
Yeah.
Papperskorgen är i ett rum med en ensam, ganska så sjuk person, också en dement person. Så att det är inte en person som kan, ett, tända en eld, två, berätta vem det var som tände en eld, liksom. Polisen misstänker snart att det är Malcolm som har anlagt den här branden. Han sen själv har upptäckt och släckt. Och det gör dem förstås ännu mer oroliga. Alltså, han är uppenbarligen kapabel och typ beredd att tända, alltså att elda inne på ett sjukhus, inne i en patients rum. Han innebär ju uppenbarligen en typ en akut fara även gentemot den här, alltså sin arbetsplats liksom, och de som vårdas där typ. Och det gör då att de får större befogenheter att typ agera. Det är där efter det som de också får tillåtelse att göra den här Osman letter-grejen till Simone liksom. Det verkar som att Simone också får prata med polisen på Nya Zeeland och de då bekräftar att han har en annan fru. Som sagt, hon är i chock. Det är typ där fokus hamnar. Hon konfronterar honom med informationen och efter det så lämnar han Oban samma kväll. Och den lokala polisen har heller inte behörighet att följa efter honom. Men nu är i alla fall Simone säker. Oban-polisen pratar med Aberdeen-polisen om att öppna utredningen kring Claires fall igen och man börjar försöka ta reda på om man har sparat några vävnadsprover från rättsmedicinska undersökningen. För att man ju nu vet att han liksom drogade Felicity. Så man tänker att så här, det finns ju stor, ganska stor möjlighet att han har gjort, gjorde samma sak mot Claire. Liksom. Mm. Och 2008 kan man konstatera att man har tur. Det finns ett litet prov kvar från den rättsmedicinska undersökningen som genomfördes ungefär 14 år tidigare. Och när man testade det här provet så visade det sig att Claire var drogad när hon dog med det lugnande medlet temazepam.
Mm-hmm.
Och det har då äntligen blivit dags för Malcolm Webster att ställas inför rätta. Det kommer förstås ta skitlång tid, men 2011 ställs han inför rätta för mordet på Claire Morris, mordförsöket på Felicity Drum, vilket jag tycker är intressant att de kan ställa honom för rätta för ett alltså någonting som hände på Nya Zeeland i Skottland.
Mm. Mm.
Men det gör de. Och även då för
är
att
det något med The Commonwealth?
Ah.
Eller vänta, Nya Zeeland kanske inte. Jo, eller?
Bra teori! Väldigt bra teori! Hörru du.
Tack.
Queen of the Commonwealth.
Så verkligen.
Han kommer också att ställa sin förrätta för att ha försökt ha ingå ett äktenskap med Simone Banerjee trots att han redan var gift med Felicity.
Mm.
Det här blir den längsta rättegången mot en enda enskild åtalad i Skottlands historia. Och under rättegången kommer det fram att många fler kvinnor haft relationer med Malcolm Webster under den här tiden. Alltså det är ganska lång tid. Han lämnar ju, jag tror att han lämnar Nya Zeeland 99 och han grips 2008 liksom. Och det finns typ relationer han har haft som har pågått även typ tidigare. Alltså du vet så här, någon han träffade ungefär samtidigt som Felicity som ändå har hängt med lite grann då och då typ. Så att det finns många fler historier om kvinnor som han har liksom schmusat. Och det är många av dem som vittnar under rättegången och alla har mer eller mindre blivit utsatta för hans manipulerade sätt och typ försökt att komma åt deras pengar. Han har också typ låtsats gentemot jättemånga av dem att han har varit sjuk i cancer.
Hur snygg är han?
Alltså, inte mega. Det de säger, vad folk säger liksom så här, varför han, alltså varför han, många faller för honom. Det som lyfts fram är att han har liksom great manners typ. Alltså han är väldigt
han
så här,
är sjukt.
Han är romantisk.
Trevlig.
Han är trevlig, han är omtänksam. Alltså han är liksom, det är ingen som beskriver det som lovebombing, men annars skulle jag säga typ att det känns som att han är exakt den typen av man som ägnar sig åt den typen av manipulering i början av en relation typ.
Ja.
Så att så här, han är bra på att charma kvinnor helt enkelt liksom. Uh-huh. Och sen då så när han kommer nära dem så börjar han använda det här är sjuk i cancer eller typ min fru har dött eller du vet så där. Det är som att allting är, han har en liksom ett tillvägagångssätt som han använder sig av om och om igen. Och han har du vet också så här, då kanske det är även mindre liksom bedrägerier att han är så här, då har han lånat pengar av någon till någon grej eller de har bjudit honom på saker eller whatever så där liksom. Men det är de här tre sakerna han åtalas för, mordet på Claire, mordförsöket på Felicity och det här bigami äktenskapet då eller det planerade med Simone. Och för det här så kommer han att dömas mot sitt nekande till livstidsfängelse. Han måste sitta minst 30 år i fängelse. Han har sedan dess försökt få resning, men det har misslyckats. Så under den tiden kommer han i alla fall inte kunna skada fler kvinnor. Claires familj inleder en process. För som du kommer ihåg, det var han som bestämde vad som skulle stå på gravstenen för den här kvinnan han mördade. Och att det var en gravsten där han kallade henne för My Dear Wife Claire Webster. På dagen 18 år efter hennes död så får Claire en ny gravsten. På den står det: In loving memory of Claire Morris, deeply missed by all of those who loved you. Och jag har sett en dokumentärserie i två delar som heter Married to a Psychopath. Den finns på Disney Plus.
Så bra titel, väldigt beskrivande.
Jag har lyssnat på poddarna All Killa No Filla, Tell No One och They Walk Among Us. Jag har läst artiklar på BBC, New Zealand Herald, från The Mystique på medium.com och också på Wikipedia. Det här var alltså Malcolm Webster, den svarta enklingen, och mordet på Claire Morris.
Alltså så intressant och fruktansvärt, såklart, men det är bara så,
jag vet.
Alltså, och jag tänker typ att han så redan som barn började typ ljuga om att han var sjuk, att det är så att han så gör, liksom gör sig intressant för att folk typ ska liksom,
ja, och typ få sympatier och
ja.
Ja, och det här med eldandet typ, alltså är också så jävla, alltså alla eldar ju lite liksom. Om vi ska vara helt ärliga.
Alltså gör de verkligen det? Jag har ingen minne av att jag liksom har varit en eldare.
Men alltså inte ens en liten grej typ?
Nej, typ. Nej, okay. Inte alltså. Jag tror jag är riktig respekt för att man kissade i sängen om man lekte med eld alltså.
Nej, men hans kompisar beskriver liksom verkligen hur han var så här, alltså besatt av eld. Det kan jag ju också tyvärr relatera till.
Alltså i vuxen ålder är jag ju det.
Du är ju,
ja,
ju,
alltså,
du är ju besatt av din ölspis.
Jo, alltså, jo. Du är vuxen ålder så är jag ju det. Ja. Det är ju alltså captivating.
Ja,
alltså,
det är ju
på,
det.
På liksom ett vedträ som
Men du har ännu inte varit sugen på att tända eld på dina svärföräldrars hus i alla fall.
Inte än.
Skönt att
det är så för fint för att tända eld på.
Ja, så
att,
så att, men fan vad det biblioteket skulle brinna bra.
Det skulle brinna så bra. Det där med hållningen var riktigt trigger för mig. För att jävlar vad jag har blivit korrigerad.
Det känns också som du har bra hållning, eller?
Nej. Alltså, gamnacke. Det är typ min stora grej, tror jag. Lite framåt vinklade axlar och gamnacke.
Men vet du vad, du kanske är på väg någonstans. She's going places.
Jag är så ivrig så att mitt huvud är liksom alltid 10 cm före min kropp.
Okej, tack snälla du.
Så sjukt. Tack Karin. Det här, jag vill bara säga det inledningsvis, det här är ett väldigt, 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 väldigt sorgligt fall. Bara så att du vet. Den 2 juni 2019 frågade den 18 år gamla Denali Dakota Sky Bremer, som bodde i Anchorage i Alaska, sin bästa vän Cynthia Hoffman, också kallad Cici, om hon ville följa med henne och deras kompis, den 16 år gamla Kaden McIntosh, på en hike till ett naturområde vid namn Thunderbird Falls där i Anchorage. Och här liksom är det lite olika ingångar, men hike kan ha varit ett kodord för att de skulle gå och röka gräs. Ah. Eller så kan det helt enkelt ha varit bara
en promenad.
En riktig hike liksom. De gav sig iväg och på kvällen så kom Cici inte hem och hennes familj fick genast en dålig känsla. Det var väldigt olikt av henne att inte dyka upp och inte heller höra av sig. Cici hade också någon typ av kognitiv funktionsvariation, vilket då såklart gjorde att de blev extra oroliga. Och för att de menar då att så här, hon kunde inte alltid avgöra liksom, i stunden vad som var bäst väg att gå. Typ, om du tror jag menar. De tyckte det kändes väldigt, väldigt olustigt, helt enkelt. Dessutom skulle Cici få lön av sin pappa. Hon jobbade extra för sin pappa som jobbade med någon slags så här, byggverksamhet, olika saker. Så att hennes familj tyckte också att hon hade tydligt incitament att dyka upp. Men hon kom då inte hem. Hon kom inte på kvällen och inte heller dagen efter så dök hon upp. Och pappan då fick ett sms från en person som kallade sig för Angela, som skrev att Cici hade bett om att bli lämnad i en park i närheten efter hajken. Och Angela då berättade att hon hade gått med på att lämna Cici i den här parken. Och det är det sista de då vet. De vet om hennes whereabouts, helt enkelt.
Okej.
Cicis pappa gav sig genast ut på sin motorcykel för att leta. De kontaktade såklart polisen och polisen var lite så här, nej men det verkar inte vara, vi får väl liksom vänta. Du vet, de agerar inte tillräckligt mycket, tycker Cicis familj. Så pappan ger sig ut på motorcykeln och han bara kör, du vet, runt för att leta efter sin dotter. Han ordnade egna sökinsatser med vänner och familj och han kontaktade också de lokala nyheterna för att skapa liksom uppmärksamhet kring att hans dotter var borta, för att han tyckte bara så här, det är något som inte stämmer, var hans känsla. Den här Angela fortsatte att smsa Cicis pappa dagarna efter att Cici då liksom setts sista gången och frågade om Cici hade kommit hem. I flera olika textmeddelanden skrev hon bland annat "Is she okay? I hope she comes home safely. She's my best friend and I'm starting to get worried." Och sen så skrev hon "I don't trust what she said about that guy. I love her too and I want the best for her and want her to come back. She won't answer me. I think she's ignoring everyone. But I know she'll come home safe." Cicis pappa då och hennes familj och vänner levde i den här oroligheten om att inte veta var hon befann sig i flera dagar innan de till slut fick reda på att polisen hade hittat Cici död i en flod i Thunderbird Falls. Cicis familj och polisen visste att Cici hade gått iväg med Denali då och Caden, men vad som hade hänt efter visste de ju då såklart inte. De visste bara att hon inte hade kommit hem. Det skulle visa sig att den här Angela som smsade Cicis pappa var Denali, men det vet de liksom inte först, utan då är det bara som en annan random person typ. Polisen plockade i alla fall först in den här Caden då, som hade varit med på hajken. Han hade det väldigt tufft, han var 16 år gammal och hemlös, och jag vet inte om han var hemlös med sina föräldrar eller om han både var föräldralös och hemlös, om du förstår vad jag menar. Mm. Men det är jättesorgligt. Han är liksom
han har ett jättetufft liv liksom.
Han har ett jättetufft liv verkligen. Så polisen plockar in honom för att höra vad som har hänt och han börjar då berätta. Han berättar att de hade gått iväg på den här hajken och att de tre hade hängt där i skogen i Thunderbird Falls. Och helt plötsligt var det då någon av de här tre som kommit på en idé. Någon av dem hade med sig silvertejp och de bestämde sig för att de skulle tejpa varandra och sen ta bilder av det här. Han berättade att när Cici hade tejpats så hade hon fått panik. De hade tejpat henne runt hennes handleder, fotleder och över hennes mun.
Och
ja, nej, det är så
kul lek.
Verkligen. Och när de märkte då att hon fick panik så hade de tagit bort tejpen från hennes mun. Och då hade Cici sagt att hon skulle ringa till polisen och säga att de kidnappat henne och att de hade begått sexuella övergrepp. Så att då berättar Caden då att allting hade eskalerat. Han berättar att han inte exakt minns vad som har hänt eftersom han har fått en blackout. Men det han säger är att Denali av någon anledning haft med sig en pistol och att när Cici fick panik så hade Denali stått med den här pistolen i handen. Så då hade Caden tagit den här pistolen från henne och sen skjutit Cici i huvudet. Och efter att de skjutit henne så hade han puttat ner henne i floden.
Va? Vad är det som pågår?
Nej, jag vet. Han berättar vidare att efter att det här hade hänt så hade de båda enats om att de skulle smsa Cicis pappa och utge sig då för att vara en vän, den här Angela, och säga att de lämnat henne i en park, precis så som de har gjort. Efter det så hade de åkt till en annan park där de tänt eld på pistolen, på Cicis kläder, på hennes handväska och hennes ID-kort, och sen hade de åkt hem var och en för sig. Och Denali berättade samma version, även om jag förstår det som att hon inte liksom var riktigt lika snabb på att berätta vad som hade hänt. Mm. Men hon berättade att Caden var den som tagit kommando och att hon hade varit liksom jätterädd för honom och bara gjort som han sa. Hon menar att han liksom hade blivit hotfull och du vet, att hon hade känt att så här, så om inte jag... Exakt, om inte jag gör det här så är det, kommer jag också att gå samma öde till mötes typ. Så Caden häktades, åtalades för mord och för att han då hade försökt förstöra eller faktiskt förstört bevis. Pistolen gick ju inte att bränna upp, men man kan ju bränna alla bevis liksom. Eller spår på. Denali åtalades inte för någonting. Polisen menade då att hon var väldigt rädd för Caden efter det han hade gjort. Men bara dagar efter att Caden häktats och åtalas så insåg poliserna att det inte riktigt var som de hade trott först.
Nej.
De började förstå att Denali, som framstått som ett offer hotad av Caden för att vara med och mörda sin bästa vän och sen göra sig av med bevismaterial och ljuga för hennes familj, kanske inte bara var ett offer. Bara dagar efter att Caden plockats in och häktats och åtalats för mordet på Cici så gjorde även Denali det. Hon plockades också in då och åtalades för samma saker. Och sen uppdagades en otroligt märklig och sorglig historia. År 2019 så hade den 18 år gamla Denali Bremer då, som bodde i Anchorage, bråkat med Cynthia Hoffman, alltså Cici. Och det här var då ett klassiskt tjafs om en kille som de båda gillade. En kille vid namn Zack. Denali tyckte att Cici hade betett sig illa och det verkar då som att Cici liksom hade vunnit kampen om Zack. Så att de hade då haft ett sånt klassiskt bråk om en kille som de båda gillade. Och efter det så var det som att de hade liksom en fallout. De var ovänner helt enkelt. Och det är så intressant tycker jag. Att, för man har ju varit i sån här tjafs. Och så bara så här. Du kan ju inte bli arg på din kompis för att en kille som du är kär i inte är kär i dig.
Nej.
Eller? Och så är det kompisen som man blir tokig på. Och så är man, bara hoppas man att den där killen ändå ska bli kär i en själv typ.
Ja, och så man bara jag hoppas att han biter till mig.
Exakt så. Konstigaste resonemanget. Och som många ungdomar var då och nu kanske också, jag vet inte.
Spänn på vad du ska säga nu.
Så var Denali ute på Snapchat.
Ah, okej.
Okay. Jag vet inte om Snapchat liksom fortfarande är en grej.
Jo, det tror jag verkligen är. Jag tror absolut det.
Så hon var i alla fall ute på Snapchat och chattade och skickade bilder och du vet, så här, och då träffade hon då en kille på Snapchat. En kille som hon inte kände. Och det här är liksom, det här, för jag förstår ju att det är så här på Snapchat nu. Men när jag hade Snapchat för 10 år sedan när det kom, då var det ju bara med ens vänner.
Mm, verkligen.
Det är inte en safe space längre.
Jag tror inte det var det då heller.
Nej, det kanske inte var. De började i alla fall att chatta och hon tyckte han var jättespännande. Han var lite äldre och hette Tyler. De chattade jättemycket och inledde då en relation via Snapchat. Han bodde inte i Anchorage utan han bodde i en annan stad och det visade sig då kort att han hade det väldigt, väldigt gott ställt. Han var miljonär.
Oj.
Och exakt. Han var lite oklart om han typ hade så här vunnit på lotto typ, och blivit miljonär, tror jag är hans grej.
Origin story, ja.
Ja. Och de chattade, du vet, om allt möjligt, om livet och vad man tänkte på, vad man gillade, allt sånt. Och på något vänster då så hamnade de i diskussioner om hur det skulle vara att mörda någon. De pratade fram och tillbaka och efter ett tag så sa Tyler att Denali skulle få $9 million av honom om hon våldtog och mördade någon och sen tog bilder av det och skickade tillbaka till honom.
Va?
Och ganska snart så hade Tyler då hjälpt Denali att välja ut ett offer. Och det är väl typ att de har... Vet, hon har väl berättat att hon och hennes vän har bråkat om den. Exakt. Mm. Och Denali har sagt i en intervju, så har hon sagt så här: "Initially, when we all came up with it, I agreed and said yeah, because I was mad at her and she was mad at me and I was just over her shit." Alltså du vet att det är så... Det är som att, du vet, man inte...
Det är som att de bestämt bara, nu ska vi inte sitta med henne på lunch, typ.
Typ så. Men hon och Tyler liksom verkar ha förstått då att Denali inte kunde göra det här ensam. Så hon hade börjat höra sig för med personer i hennes närhet. Om någon kunde tänka sig att hjälpa henne med det här uppdraget. I utbyte mot en del av de pengarna hon skulle få av Tyler. Och det var då på så vis hon fick med sig Caden. Alltså det är så jävla mörkt. De fick även med sig en tredje person, en kille vid namn Caleb, som kunde bistå med en bil så att de kunde ta sig till och från Thunderbird Falls. Sen planerade de och utförde dådet och skickade bilder av det som hände via Snapchat till Tyler. Mm.
Vad är det som pågår?
Nej, det är så jävla grovt.
Okay.
Det kom såklart inga pengar efter att de hade gjort det här, och väldigt kort efter att de har mördat då sin vän C.C. Hoffman så åkte de fast. Polisen började såklart genast söka efter den här Tyler som hade beställt eller beordrat mordet, eller hur man nu ska uttrycka det. Och det dröjde då inte länge innan de hittade honom. Men Tyler hette varken Tyler eller var miljonär. Det var en 21 år gammal namn vid namn Darren Schillmiller från Indiana, som bodde hemma hos sin mor eller farfar i hans källare, där han då tillbringade större delen av sin tid med att spela tv och dataspel. En väldigt ensam person. I hans dator hittades mycket barnpornografi, och han hade då de här fantasierna om att våldta och mörda någon. Fantasier som han då delat med Denali och levt ut genom henne. Genom att ljuga om sig själv och använda bilder på någon annan, någon som beskrivs som en väldigt snygg ung man, så lyckades han då få Denali och de andra att göra det här otroligt fruktansvärda mordet på deras vän C.C. Hoffman.
What the fuck?
Ja, är det så jävla hemskt.
Jag läste här om veckan, så hamnade jag efter att jag läste en artikel om en attack på en kvinna som gick med hunden i Borås, tror jag. Och det fanns då kopplingar mellan det här och typ en någon slags rörelse eller forum eller whatever där, som var just den här typen av grej. Alltså att det typ sitter folk och typ manipulerar och hetsar ungdomar eller unga människor över hela typ världen att begå våldshandlingar, dokumentera det och sen skicka det till dem typ.
Alltså det är så otroligt obehagligt.
Fruktansvärt. Okej. Okay. Så de hittade honom.
Ja, de hittar honom, och Denali och den här Darin då, som kallades själv för Tyler, ställer sin förrätta för mord och anstiftan till mord, och de dömdes båda två till 99 år i fängelse. Caleb Leland då, som tillhandahållit bilen, dömdes för sin inblandning i mordet på Cici till 30 år i fängelse. Och Caden McIntosh dom skulle fastställas i november 2024, för det här hände ju då innan pandemin. Och sen så har det väl liksom, du vet, så här, dragit ut på tiden, de är ganska unga och så vidare. Jag har inte lyckats hitta vad den exakta domen blev, men han dömdes till mellan 35 och 80 år i fängelse. Sen ska ju den då liksom tidsbestämmas helt enkelt. C.C.s familj var såklart utom sig av sorg. Att något så fruktansvärt hade drabbat dem var ju helt otänkbart. De var nöjda över att de som var skyldiga åkte fast och hamnade i fängelse, men de hyser såklart otroligt mycket ilska gentemot de här personerna fortfarande. Varje år då på årsdagen då Cici mördades så anordnade hennes pappa årligen då en motorcykeltur för att hedra hennes minne, där många i staden åkte med på en så här fin, väldigt fin tur i naturen. I november 2024 så hände något otroligt sorgligt för familjen Hoffman igen. Cicis pappa och mamma som satt på samma motorcykel var med om en olycka när pappan förlorade kontroll över sin motorcykel. Cicis pappa avled och mamman överlevde olyckan men fick många väldigt allvarliga skador. Så att liksom Cicis, det otroliga mordet på Cici liksom fortsatte att få otroligt tragiska konsekvenser även efteråt. Jättesorgligt. De fyra som på något vis var då involverade i mordet på Cici sitter som sagt i fängelse och avtjänar sina straff. De visar varierande grad av ånger kan man väl säga. Men de är nu i alla fall dömda och sitter där de sitter.
Jävlar.
Jävla hemskt.
Ja, det är så sorgligt. Det är så jävla hemskt. Och så fruktansvärt. Och så obehagligt.
Mm. Nej, men det är också typ så här. Att det där som du berättade om den här kvinnan i Borås och det här. Att man så här, hur kan man ta en sån. Hur kan man. Någon på internet säger åt att du ska göra någonting helt sinnessjukt. Mm. Och så är man så avtrubbad inför det.
Ja, men. Och det här, alltså för jag läste en intressant artikel om det. Det heter 764. Liksom någon slags nätverk och typ att de ofta liksom så här, de kanske, de går på liksom unga som till exempel kanske hittar i sådana, du vet, forum för folk som, liksom unga som är deprimerade. Typ. Och så får de också typ att skada sig själva eller att liksom alltså får dem att göra helt fruktansvärda saker liksom.
Fan. Så sorgligt.
Är det så jävla
obehagligt.
Är det så fruktansvärt jävla sorgligt verkligen. Usch.
Jag har läst en artikel på The Independent skriven av Andrea Cavalier. Två artiklar på CBS News skrivna av Karen Berry. Och sen har jag läst en artikel på Alaska News Source som är skriven av Jill Burke, en av Tess Williams på Anchorage Daily. Och sen på Inside Edition skriven av Kate Lynn Nolan och sen en artikel på people.com skriven av Sean Newman och sen har jag lyssnat på två poddar som heter It Wasn't Me, a True Crime Podcast och även en podd som heter Murder Me on Monday och båda de poddarna heter Cici Hoffman, alltså
offrets
namn.
Usch. Det är fan vad sorgligt. Tack Anna. Och
tack Karin.
Tack till er som har lyssnat på oss även denna vecka. Nästa vecka är vi tillbaka. Ta hand om er tills dess.
Hej då.
Hej då.
En del av